Tillbaka till evangeliet. Och ni ska vara varmt välkomna hit att studera de goda nyheterna med oss. Ordet evangelium betyder de goda nyheterna. Och ordet på grekiska användes ofta när en härförare kom tillbaka från ett slag till sin hemstad. Och så när han red in då så sa man, nu har vi segrat. Och då använder man det grekiska ord som ligger bakom ordet evangelium. Euangelion eller något sånt där uttalat. Så att här handlar det om att någon har vunnit ett slag. Det är det som är de goda nyheterna i grund och botten. Nu ska vi komprimera här ganska bra. För det finns 8 stycken kapitel i den här boken. Och jag har gjort 8 lektioner. Egentligen är det här anpassat för människor som inte tror. Och min bön är att om Gud leder det så att vi förbereder sig och studerar det här och Guds ord och vi ber, så ska vi kunna bjuda in människor till våren att komma hit en gång i veckan, läsa ett kapitel i taget, samtala med oss, så får vi börja vinna människor för Gud. Det behöver vi. Ja. Det här är till för alla människor. Så det är min tanke. Och det är den här vi ska använda. Och vi använder Guds ord. Bibeln framförallt. Vi kommer slå mycket den och läsa. Min tanke är så här. Att vi har ganska torra föreläsningar här. Jag kommer tala som lärare. Jag jobbar ju lite grann som det. Och sen har vi möjlighet. Om tiden tillåter det. Att samtala i små grupper kring det vi har hört. Eventuellt gör vi det i samband med att vi äter. Att vi kan resonera med varandra kring det vi har hört. Ni får gärna avbryta mig under det här vi håller på. Hur är det med det här egentligen? Vad menar du? Eller om ni inte håller med så säg det också. Det här som vi har som grund är inte Bibeln. Det är det här som är Bibeln. Och är det så att du vet att ja, men det står ju så här i Bibeln. Det stämmer inte med det där. Då skulle du säga det på en gång. Den enda vi kan lita på är Gud. Men målet är att vi ska ge oss själva så gedigen kunskap i evangeliet att vi själva har visshet om att vi är frälsta. Frälsningen är något vi ska känna till och veta om. Paulus skriver i första Korinthierbrevet. Pröva andra Korinthierbrevet. Pröva er själva. Så att ni, vet ni med er att Jesus Kristus är i er? Ser ni? Det är jätteviktigt att vi får den vissheten. Frälsningsvisshet. Och när vi har det. För det kan man börja kämpa sig fram till. Att vi vill och kan dela med andra vad vi själva varit med. Men det är viktigt att vi själva vet först. Jag är frälst. Jag hade ingenting som kunde frälsa mig. Men Jesus har frälst mig. Det är viktigt att vi vet det. Jag har en liten tabell här som jag ska visa er. Och den ser ut så där. Låt mig, nu hoppar den för snabbt. Så. Det vi är inne på nu är introduktionen och upptäckten av evangeliet. Och det finns då hänvisningar till boken. Och vi kommer tala om del 1 och del 2 här. Och sen på nästa, del 3 och del 4 blir det pass 2. Och så tredje gången vi möts här idag, del 5 och 6. Och imorgon blir det då del 7 och del 8. Så att vi trycker ihop det här till 4 tillfällen. Egentligen är det 8 stycken lektioner i grund och botten. Jag ska börja med någonting väldigt basalt. För det här vet ofta inte människor. Det behöver vi kunna. Först måste vi veta det själva. Och sen ska vi kunna förklara det för andra. Hur hittar man egentligen i Bibeln? För det är det här som är grunden för vad vi tror på. Och vet vi inte vart vi är någonstans i det här. Så blir det väldigt, väldigt svårt. Men när vi slår upp på olika ställen i Bibeln. Då använder vi förkortningar för att ange vilken bok. För Bibeln är en boksamling. Tittar man i början. Ni som har varit med länge vet det. Men det finns en innehållsförteckning. Där står vilka böcker som ingår i Bibeln. Först är det gamla testamentet. Och sen nya testamentet. Och där kan man då leta upp vilken bok man är intresserad av. Och då används förkortningar för att ange vilken bok man är i. Till exempel, om vi ska slå upp vers 16 i kapitel 3 i andra Timoteusbrevet. Då bör man först hitta andra Timoteusbrevet och så slår man upp kapitel 3. Och så tittar man och då står det i 16 versen något väldigt intressant. Kan man läsa. Hela skriften
den här alltså, är utandad av Gud, nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Vi är samlade kring det idag. Så det har stor betydelse. Och är vi osäkra på var bibelböckerna ligger, kan man alltid titta i innehållsförteckningen. Jag tror det är viktigt att lära sig läsa Bibeln som den är så här. Det finns biblar på våra mobiltelefoner idag. Men de ger oss inte samma känsla för texten. När du har en bok öppen så här, då lär du dig inte bara att se vad som står. Utan du får också en minnesbild av var på sidan det står, vad som stod runt omkring, vilka rubriker som fanns. Man får en helt annan känsla för texten. Och hjärnan jobbar ju mycket med bilder också. Det är därför det är viktigt att lära sig läsa Bibeln på det här sättet. Och sen, när man gör det så kan man också lära sig lyssna på Bibeln. Ni vet, det finns inspelningar. Kan man ha det i bilen eller på bussen eller vart man än är någonstans. Så får man få in det här också. Inte bara med ögonen. Så det är jättebra. Det var lite introduktion. Varmt välkomna hit. Nu ska vi gå in i del 1 här. Och jag har problem med den här micken därför att den fastnar på ryggen. Och så glider den ner hela tiden. Jag kommer pilla mycket på den där. Vad är evangeliet för någonting? Det är vad vi ska prata om först. Och när vi vill undersöka någonting objektivt, oavsett vad det är, då är det viktigt att vi vänder oss till säkra källor, annars får vi problem. Om du vill veta någonting om vad som helst, då måste du veta att det finns en säker källa att gå till för att få information om det. Går du till en osäker källa, då kan du få felaktig information. Det är viktigt. Till exempel, och det här har jag varit med om, inaktuella och felaktiga kartor kan göra att GPS-apparaten leder oss fel. Jag skulle åka till Laxå en gång. Det var det i Laxå. Ett litet deprimerande ställe. Det är inte så intressant faktiskt. Nej, jag ber om ursäkt till alla som har varit i Laxå. Eller som är därifrån. Det var inte alls speciellt trevligt att vara där. Jo, det var trevligt. Det var trevliga människor. Men platsen som sådan vill man bara åka igenom. Och det är väl vad de flesta gör. Men då skulle jag till en kyrka i Laxå. Och jag slår på GPSen på min telefon. Och så litar jag på att den ska leda mig rätt. Det hamnar totalt fel. Någonstans långt inne i något villaområde så påstår han, här ligger en kyrka. Fanns inte en kyrka så långt ögat någon. Då bytte jag GPS-program och då hittade jag rätt. Vad var fel? Ja, det var ju inte GPS-apparaten som var fel på, utan det var kartan som inte var korrekt. Som gjorde att det kom fel första gången. Och det här är också viktigt när vi funderar över vem är Gud, vem är jag, vem är Jesus Kristus? Kan han verkligen betyda någonting för mig? Det är viktigt att gå till rätt ställe och ställa sina frågor. Går man till religionsläraren i skolan så får man ett svar. Går man till sina föräldrar kan man få ett annat svar. Går man till sina kompisar kan man få ett tredje svar. Men går man till Bibeln, då får man det ursprungliga svaret. Det som de första kristna trodde på. Om Jesus, om människan, om Gud och allt det. Och där är man tillbaka till grunden. Och det är dit jag vill komma. Vill vi veta hur man gör svenska köttbullar, åker vi inte till Italien och frågar dem hur de gör. Eller till Amerika och frågar hur de gör köttbullar. Svenska köttbullar måste man kolla i Sverige hur det går till att göra. Då går man till en svensk kokbok. Det är husmanskost. Då blir det rätt. Annars blir det en kopia av det på något sätt. Va? Det kan likna svenska köttbullar. Men det är inte svenska köttbullar. Okej? Okay? Om någon är intresserad av politiska rörelsen socialismen och vill veta vad är egentligen grundidén inom socialismen? Ja, men då går vi till skrifter om Marx och Engels. För det var de som var först med det. Där, även om du tycker om det, så är det faktiskt dit du måste gå dit. Om du vill läsa om hur det började. Jag är inte socialist i det jag säger. Men jag tar det som ett exempel. Va? Nej, det är bra. Och det är likadant den här. Vill vi veta vad evangeliet är, går vi till Bibeln. Ofta tänker vi inte på det. Människor säger, ja, men Bibeln den är inte intressant. Vi kan ha kristendomen då. Nej, men hur uppstod kristendomen från början? Här. Den här är äldre än alla kyrkor som någonsin har funnits. För kyrkorna uppstod på grund av den här boken. Och vill du veta vad han säger från början, då måste du gå till den och ta reda på den. Så det är viktigt. Vill du veta vad evangeliet är, går vi till Bibeln. Vad är vår auktoritet? Därför att kristna har, trots att det var kristendomen som uppstod på grund av den här boken är orsaken till kristendomen, så har vi haft mycket bråk i kyrkorna om hur viktig är Bibeln egentligen jämfört med förnuftet, kyrkans tradition, alltså det som präster och annat, pastorer, lär ut. Hur väger man det mot det som står skrivet i den här boken? Eller vår erfarenhet. Alla de här sakerna är sånt som vi ibland ställer mot Bibeln eller ställer bredvid den. Vi läser Bibeln, vi tolkar kanske utifrån förnuftet, utifrån kyrkans tradition eller våra erfarenheter. Men i den här undervisningen så utgår vi enbart ifrån Bibeln när vi undersöker evangeliet. Och vi försöker att så långt det är möjligt inte att läsa den med några särskilda glasögon på alls. Inte som en pingstvän skulle tolka det, eller som en lutheran, eller som någonting sånt där. Utan vi försöker bara gräva oss ner till vad var det egentligen som startade allt det här som kallas kristendom. Vad var egentligen grunden till det? Vad började alltsammans? För ofta är det så, det är perifera frågor som vi brottas med. När vi möter människor ute i världen och de får höra att vi är kristna, så är det ofta moralfrågor man diskuterar. Nu vet ni att det var en rättegång in i Nyköping här angående den här barnmorskan som inte ville assistera vid abort. Det är en jätteviktig rättegång naturligtvis för henne och de som är inblandade att få klart för sig om hon måste assistera vid abort eller inte. Men frågan om abort eller inte, det var inte där kristendomen uppstod. Nu vet jag inte om den här kvinnan är kristen. Jag gissar att det är så. Ja, hon är kristen. Då skulle jag gissa att det är så att hennes abortmotstånd beror på att hon är kristen. Men det är inte hennes abortmotstånd som gör henne kristen. Förstår ni skillnaden? Det börjar inte med att man säger jag är mot abort och sen blir man kristen. Utan det börjar med att man har fått klart för sig någonting av vad kristendomen säger om verkligheten. Och sen drar man konsekvenser av det. Olika saker som man säger, ja men om det här är sant, då kan jag inte göra si eller så. Till exempel. Det kanske var ett dåligt exempel, men det är ett sånt exempel. Därför använder vi bara Bibeln. För den innehåller den allra äldsta beskrivningen av Jesu liv och av de som följde honom, vad de trodde på. Och det är det som kallas evangeliet. Det finns jättemycket böcker i världen som vill förklara det här för dig. Det här är en av de som är skrivna för senare år. Det finns mycket annat också. Men vill man ha det ursprungliga, vad är egentligen en svensk köttbulle? Måste man gå till den allra äldsta kokboken där en svensk köttbulle beskrivs. Och det är likadant med kristendomen. Vill vi veta vad det egentligen handlar om, då måste vi tillbaka till vad som står i den här boken. Förnuftet ger oss nämligen olika svar beroende på vår ideologi. Jag hamnade i en filosofisk diskussion igår på skolan om det här med filosofi. Jag jobbar på folkhögskolan inne i Nyköping på halvtid. Och då pratade vi om alla möjliga saker. Men en sak jag sa till de andra där, det var det här att alla människor är väldigt ideologiskt påverkade. Utan att de vet det. Hur vi ser på saker och ting och vilken ställning vi tar i olika sammanhang, det beror på hur vi ser på oss själva och på världen. Och därför, det som en människa tycker är väldigt förnuftigt och självklart, det är inte alls det för andra människor. Det beror alldeles på vad man har för grundinställning till sig själv, till livet och det som finns runt omkring. Nu när vi har så mycket invandring i Sverige, då blir det naturligtvis en del slitningar mellan olika kulturer. Och åker vi runt i världen så ser vi att det är många kulturer som ligger i fejd med varandra. Ta judar och muslimer till exempel, som nästan aldrig kunnat hålla sams genom hela historien. Jag går inte in på diskussioner om varför det är så, men jag bara säger att det är så. Svarta och vita. Och det finns många sådana här saker. Och att man hamnar i konflikt, det beror på att det man tycker är självklart, det tycker inte den andra. Och ska man då leva tillsammans, så kan det bli väldigt, väldigt besvärligt. Och därför är det viktigt att veta det. Vad du tycker är förnuftigt, vad jag tycker är förnuftigt, det behöver inte alls vara samma sak. För det ger oss problem. Alltså allting blir godtyckligt. Hur ska vi då kunna veta vad som är sant? Hur ska man kunna bevisa att de värderingar som finns i Sverige är de rätta? Det enda man har att gå på egentligen, det är ju att majoriteten tycker sig så. Men en majoritet kan ha fel. En majoritet har väldigt ofta fel faktiskt. Har ni tänkt på det? Det är alltid fel låt som vinner Melodifestivalen. Och det är alltid fel parti som sitter vid makten. Trots att det är majoriteten som har valt hit dem. Visst är det knäppigt, va? Ja. Så förnuftet kan vi inte lita på. Det här med traditioner. Ja, men så här har vi alltid gjort i den här kyrkorörelsen. Eller så här har vi alltid gjort i det här samfundet. Ja, men sånt förändras med tiden. Och våra erfarenheter. Kan man lita på sina erfarenheter? Det kan man fundera på. Man kan missförstå saker man är med om. Människor kan göra andliga upplevelser som de tror kommer från Gud. Och när man gräver i det lite, så kan man upptäcka att det där hade inte alls med Gud att göra. Det var någonting annat som hände. Hur ska man veta om det kommer från Gud? Vi måste ha en objektiv källa att bygga vår tro på. Någonting som inte beror på oss. Det är dit jag försöker komma. Därför har evangeliskt kristna under hela kyrkans historia ansett att det är endast Bibeln som är sann. Det är endast den som är felfri. Och det är endast den som är tillräcklig för att tala om för oss vad vi ska tro på. Och det var det vi läste i Andra Timoteusbrevet 3:16 alldeles nyss. Skriften är utandad av Gud. Alltså vår utgångspunkt är att Gud har inspirerat allt som står här. Och så långt vi kan förstå det, så är det här den sanning, den objektiva källa till kunskap som vi har. Vi har ingen annan källa. Vad säger det här med evangeliet då? Ja, Bibeln har två huvuddelar, det vet ni. Kanske Gamla testamentet och Nya testamentet. Gamla testamentet var en del av Bibeln som var färdig när Jesus och hans lärjungar levde. Och den andra delen i Nya testamentet är den del som innehåller berättelserna om Jesu liv, hans död, uppståndelse, vad hans lärjungar lärde de kristna att tro på. Det är faktiskt vad det är. Och vi hittar faktiskt evangeliet i hela Bibeln. Från pärm till pärm. Det dyker upp första gången i första Mosebok kapitel 3 redan. Direkt efter att Adam och Eva har varit olydiga kommer evangeliet in. Och sen finns det där som en röd tråd genom hela Bibeln. Och sen kommer det på slutet också i Uppenbarelseboken. Du hittar det överallt. Men det kanske tydligast i Nya testamentet. Gamla testamentet förutsägs vad som skulle hända. Och sen när du kommer till Nya, då händer allt det där. Och när breven skrivs, Paulus och de åker runt i medelhavsområdet och missionerar, då berättar de om vad som har hänt. För att Gamla testamentet säger, någonting kommer att hända. Det kommer evangelierna och säger, så här gick det till. Och sen har vi breven i Nya testamentet som pekar tillbaka och säger, det här har hänt. Därför ska ni leva så, ni ska tänka så. Så hela Bibeln är centrerad kring det som vi kallar evangeliet egentligen. Mm. Men var ska man börja någonstans? Bibeln är lång. Har ni läst igenom hela Bibeln på ett år någon gång? Det finns bibelläsningsplaner som är jättebra. Och då läser man 5, 6, 7, 8, kanske ibland 9 kapitel om dagen. Och då tar man sig igenom hela Bibeln på ett år. Det tar så lång tid alltså. Så var börjar vi någonstans? Och då föreslår den bok som vi har att man ska börja i Romarbrevet kapitel 1 till kapitel 4. Nu är det 4 långa kapitel som vi inte kan läsa här och nu. Men jag ska ge referat om vad de handlar. Det första man ska veta är att Romarbrevet är skrivet av aposteln Paulus till den kristna församlingen i Rom. Om jag inte minns fel så är det någon gång på 60-talet han skriver det här. Alltså 30 år efter Jesu död och uppståndelse. Och bland det första han skriver, det är följande. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Här kommer evangeliet in nästan direkt i Romarbrevet. Och sen så ger han en gedigen genomgång av vad det här evangeliet innehåller för. Jag skäms inte för evangeliet oavsett vad det nu är. Det är det vi ska ta reda på, vad evangeliet är. För det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Alltså evangeliet är något kraftfullt. Oavsett vad det är så finns det någonting i evangeliet som räddar människor. Ordet frälser är jätteintressant. Jag går tillbaka till diskussionen jag hade på folkhögskolan igår. Jag satt och pratade om språk. Och då sa vi att vi tycker det är besvärligt ibland, vi som är lite äldre, att ungdomarna har så dåligt språk. De pratar om och jag ba, och de ba, och vi ba, och så. Ja, man tycker att det blir lite sådär fattigt, va? Och så kommer jag att tänka på någonting som min svensklärare sa till mig för många år sedan. Och det visste inte jag, det var ett citat av en filosof som jag nu har glömt namnet på. Men han har sagt att ditt språks gränser är din världsgränser. Alltså det du kan uttrycka med dina ord, det är också, det sätter också upp ramar för hur du uppfattar din tillvaro. Och då säger jag så här att jag jobbar halvtid på folkhögskolan och halvtid här. Jag är jättetacksam att jag får jobba här. Tack ska ni ha. Och då säger jag så här att i mitt andra arbete så använder vi ord som är jättesvåra för människor att förstå idag. Och då säger en av mina kollegor som jag inte vet är troende. Ja, nåd till exempel. Det är ett sånt där ord. Wow, tänkte jag. Vilken öppning jag fick nu. Och då sa jag, ja, det är ett sånt ord. Vad är det för någonting? Och ett annat ord, frälst. Det är jättekonstigt för folk. Nu för tiden tror människor att man är tacofrälst eller man är hockeyfrälst. Och då handlar det om att man tycker om någonting väldigt mycket. Det är så det ordet används nu för tiden. Men det är inte ursprungliga betydelsen, sa de. Nej, vad är den ursprungliga betydelsen, sa de? Jo, det betyder frihalsad. Men vad är det? Att man halsar en flaska eller något? Nej, inte alls. Det kommer från ett uttryck att en slav hade en halsboja runt halsen. Som man satt fast i en kedja. Och när man blev frihalsad, då bräckte man den kedjan så att personen blev fri. Och därifrån kommer ordet frälsen. Alltså det handlar om befrielsen. De satt bara och gapade. Man har aldrig hört det förut. Men det är väldigt viktigt att evangeliet har med frälsning att göra. Det har att göra med att någon ska bli fri från slaveri. Det ligger i själva ordet. Därför är det goda nyheter. Alltså någonting är dåligt. Väldigt dåligt. Men så kommer evangeliet och säger, nu finns det befrielse. Det är därför evangeliet finns överallt i Bibeln. För det är det här som ligger på Guds hjärta. Den Gud vi tror på. Det är att människor ska bli befriade. Och då gör han så här. Och det är ett pedagogiskt knep som är ganska bra. Att den här författaren säger att det finns många saker i evangeliet. Otroligt mycket. Och i slutet på alla de här föreläsningarna, när ni är så trötta så att ni knappt kan tänka klart, då kommer vi läsa ett bibelställe där det står så här. Att evangeliet är någonting som änglarna längtar efter att blicka in i. Alltså, det finns saker och ting dolt i det. Det är som ett mysterium, en skatt. Det är någonting som aldrig tar slut. Det är som att man gläntar till en dörr, på en dörr så här. Och innanför finns ett jättestort rum som ser nästan oändligt ut. Man nästan baxnar vid anblicken. Det är sant. Det är men ska man göra det begripligt så behöver man koncentrera sig på de viktigaste sakerna först. Och då säger den här författaren, och jag tror att han har rätt, att det finns fyra grundsanningar i evangeliet. Den första är den här. Människan är ansvarig för sitt liv inför Gud eftersom Gud har skapat henne. Gud är skaparen och han har skapat människorna till sin avbild. Han äger människorna, han älskar människorna. Men människan är ansvarig inför Gud för sina handlingar. Och sen säger han, den andra, och det är nu det blir dåliga nyheter. Den andra grundsanningen är att vårt största problem är att vi fallit i något som Bibeln kallar för synd, gjort uppror mot Gud och därför förlorat gemenskapen med honom. Ungefär som att det är en ganska dålig bild, därför att det är inte en jämställd relation, men ungefär som en man som överger sin hustru och ger sig iväg. Lite grann så, eller beskriver Bibeln det, att vi människor har gjort. Vi har övergett en relation med Gud som vi hade och gett oss iväg för att leta efter något annat. Det tredje är att Gud svarar på det här problemet genom att låta Jesus Kristus dö i människans ställe och uppstå igen från de döda. Och hur det skulle kunna lösa problemet i tvåan, det är det vi ska titta på under den här föreläsningen. Hur kunde det bli så? Och det fjärde grundsanningen är: människan kan återfå gemenskapen med Gud genom tro på Jesus Kristus. Alltså detta är de fyra benen, kan man säga. Vi är ansvariga inför Gud. Vårt problem är att vi har syndat och förlorat gemenskapen med Gud. Men Gud sitter inte passiv i den situationen, utan griper in och försöker lösa vårt problem genom att någon annan dör i vårt ställe, tar på sig straffet för vår synd. Och när vi tror på det, då återställs alltihopa. Okej? Detta är de fyra grundsanningarna. Det man ska notera, det är det här. När man läser evangeliet och studerar, om man plockar bort något av de här fyra, för alla de här grejerna sånt som folk kan tvivla på, eller hur? Gud finns inte. Ja, men då får vi problem med ettan direkt, eller hur? Då faller alltihopa. Eller Gud han finns kanske, men han har inte skapat oss. Det har ju evolutionsteorin gjort. Eller evolutionen har gjort det. Teorin har ju visat att det är så. Men även om man accepterar ettan, så kan man, en del kan säga, Gud finns, han har skapat allt, men det finns inget som heter synd. Det där kyrkan bara hittar på för att ge folk dåligt samvete. Då faller tvåan, men då behövs inte trean heller. Om synden inte finns, där har Jesus aldrig behövt dö på ett kors. Och så vidare. Och fyran är också lite sådär jobbig, att man måste vända sig till Gud och tro på vad han har gjort genom Jesus Kristus. Det går att stanna vid trean och säga, ja men Gud har ju löst det här, då kan jag gå vidare och leva mitt liv precis som förut. Ja, men idén var ju faktiskt att du skulle få tillbaka någonting du hade förlorat. Gemenskapen med Gud. Då ser ni, det går inte att ta bort någonting här. Det var som jag sa i söndags. Varje litet ord i att Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Allt det där, det har väldigt stor betydelse. Bör vi plocka bort någonting, då faller alltihopa. Och det är därför man måste gå tillbaka till den här Bibeln och ta med sig så mycket man bara kan. Och växa i det. Allt är ofullständigt. Och det är viktigt att komma ihåg då. Läser man lite kyrkohistoria så ser man det. Att alla de här grundsanningarna har alltid varit starkt ifrågasatta av evangelisk motståndare under hela kyrkans historia. När någon har velat attackera det vi tror på, då har man alltid gett sig på någonting av det här. Först kanske man försöker få oss må dåligt över att vi är moralister eller någonting sånt här. Men alltid kommer man tillbaka till något av det här. Nej, men det där tror jag inte på, jag accepterar inte. Sen formulerar boken om det som fyra avgörande frågor som egentligen är kopplade till de här grundsanningarna. Vem skapade oss och vem står vi till svars inför? Den andra frågan är, vad är vårt problem? Med andra ord, har vi ställt till det för oss och hur? Har Gud någon lösning på vårt problem? Har han gjort något för att rädda oss från det? Och hur kan jag själv här och nu få del av denna frälsning? Om jag har förstått allt det andra, hur blir det här mitt? Om jag har begripit allting om hur man gör svenska köttbullar, hur ska jag då få vara med om det själv? Eller om jag har läst allt som finns om socialismen och nu vill jag bli socialist, hur går det till? Det är samma fråga här. Om vi lär oss vad evangeliet är för någonting. Men då är det jätteviktigt när vi har förstått det. Jag tror man kan förstå så mycket att man kan ta ställning till det. Hur gör man det? Hur tar jag ställning till evangeliet? Det är inte bara en intellektuell fråga. Det måste finnas något mer. Hur tar jag ett steg? Om jag nu hade gett mig av från min fru och varit otrogen och ställt till det jättemycket och förstört allting. Men hon hörde av sig och sa, jag förlåter dig, du är välkommen tillbaka. Hur skulle jag då göra? Skulle jag köpa blommor eller vad skulle jag hitta på? Alltså hur gör jag för att återfå det som jag har förlorat? Jag har fått ett erbjudande, men hur tar det till mig? Och det är precis vad det handlar om. Gud har erbjudit någonting, hur blir det mitt? Svaren på frågan är, det är Gud, den rättfärdige skaparen som skapar oss och som vi står till svars inför. Vårt problem är att vi är syndare. Vad betyder det? Jo, det kommer vi att lära oss. Gud har en lösning, nämligen Jesus. Han är vår frälsare. Vad betyder det? Jo, han är den som befriar oss. Vi pratar om den frihalsad för. Och hur kan jag få del av det här? Omvändelse och tro. Vad är det för något? Jo, det ska vi också titta på. Det här är ABC, mina vänner. Vi sysslar så mycket i kyrkan med andra saker. Och det finns så mycket kyrkor i världen så det är inte klokt alltså. Och vi har stora byggnader och präster och biskopar och det är vackert och det är fantastiskt. Vi har gläds och allt det där. Men det här, det är nästan bortglömt. Även i våra sammanhang. Jag kan säga någonting. Jag är uppvuxen i frikyrkan, i pingströrelsen. Ja, inne i Nyköping men även i Alingsås där jag gick gymnasiet. Det var nästan aldrig någonting som pratade om det mest grundläggande. Hur blir man frälst? Vad betyder det att vara en kristen? För det förutsatte man hela tiden att folk hade koll på. Men grejen var att folk hade inte koll på det. Och därför är 90% av mina kompisar, de som är min ålder, de har ingen aning. De allra flesta av dem som var med i kyrkan har lämnat allt samman. De är inte med. Det var aldrig någon som förklarade för dem vad Jesus har gjort för dem och vad det betyder. Och därför drev de bara iväg. De hade inget ankare rent ut sagt. Så de kunde liksom kasta ner på botten när det började storma. Utan de for bara iväg. Det här är det som människor alltid ska få höra om när de kommer till kyrkan. På något sätt. I någon sång. I något vittnesbörd. I predikan. Det måste tillbaka till det hela tiden. För detta är det enda som kan rädda människor. Vi ska läsa ett par bibelställen. Och det första känner ni igen. Det är det som vi läste i söndags. Jag ser att det har kommit problem med tiden, men vi gör vad vi kan, vi hinner. Första Korinterbrevet kapitel 15. Vi läser de fem första verserna. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och stod fasta i och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste. Det jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sen för de 12. Detta var det allra viktigaste. De första kristna missionärerna, vart de än kom, de byggde inte sjukhus, skolor och sånt. Det är jättebra att göra, men det första de gjorde, det var det här. Evangeliet gav de till människorna. Och det är det första vi ska ge till människor också. Sen ska vi hjälpa människor praktiskt, vi ska ha en helhetssyn på människor. Människor behöver både bröd och evangelium. Men det här är det som kan ge evigt liv. Därför är det det som människor ska få. Och vi går till den bok i Bibeln som kanske är den nästan mest fascinerande efter evangelierna. Och det är Apostlagärningarna, kapitel 10. För här ser vi Historien efter Jesus, när Jesus hade dött och uppstått, vad hände då? Och här finns det en hel del som är väldigt, väldigt intressant. Det står i Apostlagärningarna 10 från vers 39 till och med vers 43. Och det är mitt i en predikan som vi är inne i. Och då säger en som predikar som heter Petrus, det var en av Jesu närmaste lärjungar. Han säger, vi är vittnen till allt han, alltså Jesus, gjorde både på den judiska landsbygden och Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för allt folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt som domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Här finns de fyra grundsanningarna i de här texterna. Gud har skapat oss, vi har fallit i synd. Men Gud har löst problemet genom att sända Jesus. Och om vi tror och omvänder oss får vi tillbaka det vi har förlorat. Så sammanfattningen av den här delen är: evangeliet innehåller fyra grundsanningar. Det är de goda nyheterna om Gud, om människan Jesus och dig och mig. Och det är viktigt att veta att de goda nyheterna börjar med dåliga nyheter. Gud är din domare, säger Bibeln, och du har syndat mot honom. Men det slutar inte där. De goda nyheterna fortsätter. Jesus har dött och uppstått för att alla syndare ska kunna bli förlåtna om de omvänder sig och tror på honom. Vi går strax vidare till del 2. Vi tar en kort bensträckare, 2 minuter. Andra delen av första tillfället. Då ska vi tala om vem Gud är. Därför att första frågan var ju: vem har skapat oss och vem står vi till svars inför? Och svaret är Gud, den rättfärdige skaparen. Nu är vi inne på del 2. Och de fyra grundsanningarna var ju de här. Människan är ansvarig för sitt liv inför Gud eftersom Gud har skapat henne. Människans största problem är att de fallit i synd, gjort uppror mot Gud och förlorat gemenskapen med honom. Guds svar är att Jesus dog i vårt ställe och uppstod igen och vi kan få förlåtelse genom omvändelse och tro. Och, ja.
Ja, precis. Ja, det är riktigt. Johannes säger här att man skulle kunna komplettera det tredje påståendet här med, ska vi se om jag får fram den, att Guds svar på människans problem med synderna, att Jesus Kristus dog i människans ställe, uppstod igen från de döda för att vi skulle bli befriade från synden och dess konsekvenser, säger han. Det är alldeles riktigt. Jag skulle säga att det ligger underförstått i det här egentligen.
Ja, men
det går, det är riktigt, det går att betona det mer naturligtvis, det gör det. Man kan väl säga så här att de som har skrivit den här boken kommer nog från ett samfund där man kanske inte betonar helandet jättemycket. Som vi har gjort inom pingströrelsen, att vi ber för sjuka och så vidare. Man tror absolut på det. Men man är nog mer fokuserad då på synden och dess moraliska konsekvenser än andra saker. Så kan det vara.
Ordet frälsning i grekiskan, jag tror det är
soteria. Ja, det är soteria.
Och det är väldigt starkt ord.
Mycket starkt.
Mycket starkt. Och det när Jesus säger att innan han gjorde dem, så säger han att du har blivit frälst.
Ja, precis. Alltid.
Din tro har frälst dig.
Ja.
Och
egentligen
har
hon
inte blivit
frälst, men jag tror hon blev frälst andligen också.
Ja,
jag
så,
det tror jag.
Men det som sammanhanget säger, och här ordet soteria betyder också helande.
Vad man behöver ha med då, det är ju det här att det finns ett, vad ska man säga, nu får jag använda lite knepiga ord, eskatologiskt perspektiv. Alltså det finns en... Lite längre fram så kommer vi prata om något som heter Guds rike. Och då kommer det här med helandet in på ett sätt. Va? Guds rike är något som har kommit. Men det är också något som inte är slutfört, så att säga. Vi, synden har Gud tagit hand om genom Jesus Kristus på korset. Men det innebär inte att en människa som tror aldrig faller i synd igen. Och det är likadant med sjukdomar. Att vi har möjlighet att bli helade när vi ber till Gud och så vidare. Men vi drabbas så länge vi är kvar i den här världen fortfarande av syndens konsekvenser. Men det finns ett löfte om att det där en gång ska upphöra. Och ibland, beroende på om vi ber om det, så får vi en hel del förskott på det himmelska arvet. Bland annat fulltändigt helande emellanåt. Men det är egentligen en annan föreläsning för att säga. För att gå in på det mer i detalj, hur det relaterar till det här. Ja, vi fortsätter. Det var jättebra fråga. Vem skapar oss? Vem står vi till svars för? Jo, Gud är rättfärdig skaparen. Vad var vårt problem? Att vi är syndare. Gud har gjort någonting för att lösa våra problem, nämligen sända Jesus som vår frälsare. Hur kan vi få del av detta? Jo, genom omvändelse och tro. Och det här ska vi ägna några minuter om. Åt nu då. Gud är den rättfärdige skaparen. När man pratar med folk om Gud så är det ofta den här bilden man får fram då. Att om Gud nu finns, om han nu finns, så är han enbart kärleksfull och förlåtande. Men om evangeliet ska ha någon som helst betydelse, det är sant. Gud är kärleksfull och förlåtande. Men kanske inte på det sätt som människor föreställer sig. Det är det som är poängen. Vad är det att vara kärleksfull? Om mina barn gör saker som är fel, då är det inte kärleksfull att jag inte tillrättavisar. Det är det inte. Att kärleksfullt är att jag tillrättavisar och förlåter dem. Eller hur? Så att vi behöver ha en mer nyanserad bild av Gud. I många ögon börjar evangeliet med de här orden. Gud älskar dig, har en underbar plan för ditt liv. Jag har sett t-shirtar som börjar. Man går runt med det budskapet. Det är sant. Men det där är inte evangeliet. Hör ni vad jag säger? Faktiskt inte. Det kommer sen. Att Gud älskar oss. Ja, det är riktigt. Det kommer först. Men det här med den underbara planen. Det kommer vi in i sen egentligen. Men vi måste veta det. Att ska vi förstå vad evangeliet är, så börjar vi inte med oss. När det gäller kärleksfullhet och förlåtande, då tänker vi direkt på oss själva. Att om Gud finns, då vill jag att han ska vara sån och sån, därför att annars får jag problem. Och om Gud nu finns, då vill jag att det ska vara så att han älskar mig och att han har en plan för mitt liv. Det är fantastiskt, för jag har också en underbar plan för mitt liv. Allt som jag tänker göra. Och så tänker Gud likadant. Det är underbart. Alltså, förstår ni? Vi flyttar allting och sätter fokus på oss. Ja.
Förlåt, kan du använda andra ord för väsen och egenskaper?
Ja.
De är två ord som jag inte kan.
Bra, väsen. The being of God.
Okay.
God's being and his attributes.
Okay.
Vem är Gud? Vem är Gud och vad kännetecknar Gud? Där börjar evangeliet faktiskt. Därför att hela evangeliet, hela historien om Jesus är en konsekvens av vem Gud är. Det har ni kanske inte tänkt på. Väldigt, väldigt snabbt. Och det här måste jag rusa igenom för vi har inte tid. Men vi har ofta en bild av Gud som är väldigt, väldigt... Ja, han liknar mer jultomten än den bibliska guden. Det är säkert. Ja, ja, det är någon som skrattar. Men det är min uppfattning. Ja. Kom ihåg man gick i skolan och man fick rita Gud. Det var ofta ett mål med någon gubbe med lång skägg som satt där. Som man ritade. Ja, jag gjorde det i alla fall. För det var den bilden av Gud man hade. En snäll farbror på ett mål. Men Bibeln har en helt annan beskrivning av vem Gud är. En positiv sån. Men som vi många gånger har glömt bort. För vi sysslar inte med de här sakerna. Vi är så materiellt inställda. Vi tänker på vad som händer runt omkring oss här. Men Bibeln säger, det finns något som kallas klassiska gudomliga attribut. Alltså classical divine attributes. Och då brukar man prata om att Gud är utomkroppslig. Gud har ingen kropp. Gud är ande. Du och jag är begränsade till en kropp. Men Gud är inte begränsad i rummet. Han finns överallt. Okej? Ser ni att det fanns engelska översättningar här? Då kan ni skriva upp den. Jättebra. Gud är också allsmäktig. Man brukar använda ordet omnipotent. Han har all makt. Han kan göra allt vad han vill. Vad som helst kan Gud göra. Det enda Gud inte kan göra, det är att skapa någonting som han inte sen rår på. Ett så stort monster att Gud inte kan liksom... Så är det. Gud är också något som heter transcendent. Han är utanför skapelsen. Han är inte ett. Hinduerna tror att Gud i skapelsen är samma sak. Men vi tror på en Gud som står utanför alltihopa. Vi talar också om att Gud är allestädes närvarande. Han finns överallt. Han är evig. Han är oberoende av tiden. Jag drar bara igenom det här för jag ska komma till min poäng. Gud är också oföränderlig. Han ändrar sig inte. Vi människor ändrar oss. Ena dagen tycker vi se, andra dagen tycker vi så. Men Gud förändras aldrig. Han vet också allting. Och Gud har en fri vilja. Vi har det också, men vi är inte lika fria som Gud är. För Gud kan göra precis som han vill. Han skulle kunna knäppa med finger och hela universum förintades. Han har rätt att göra det. Men han gör inte det. Han har en fri vilja. Men det här säger egentligen ingenting om Guds moraliska egenskaper. Man skulle kunna tänka sig en gudomlig varelse som hade alla de där egenskaperna och som var ond. Det vore en fruktansvärd tanke egentligen. Eller hur? Nu säger Bibeln att Gud också är god. Och det är jag väldigt glad för. Tänk att ställa sig inför någon som är sådär. Som är genuint ond. Det skulle jag inte vilja. Så Gud är god. Och vi kommer tillbaka till vad god är. Men det som är poängen här nu. Guds egenskaper visar sig tydligt i en sak. Hans vilja att skapa saker. Och det här kan du faktiskt resonera i framtiden. Genom att titta på dig själv. Vi människor älskar att vara kreativa. För Gunvor sa för inte så länge sedan till mig när vi var hemma där och åt middag att jag älskar att ordna och greja. Jag vet inte exakt hur du uttrycker det. Pyssla, ja. Att man gör någonting med sina händer. Någon kanske älskar att hålla på i trädgårdslandet, Lasse. Och jag En av de mest lyckliga dagarna i hela mitt liv, det var när vi bodde i Lindesberg och jag skulle plantera ett äppelträd. Det var fantastiskt alltså. Gräva där och så stoppa ner det och sen se liksom hur det där växer. Va? Varför upplever vi människor så stor glädje att vara kreativa? Bibeln säger att vi är en avglans av Gud. Han älskar att skapa, att göra, att se att det lever, att det händer saker och ting. Och vi är likadana. Ja, men det är han som ville skapa först. Därför, Gud är skaparen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Evangeliet börjar faktiskt där. Första Mosebok, den första versen. Innan det fanns någonting. Ingenting existerade innan det här. Förutom Gud själv. Och han skapade allt ur intet. Det finns ett latinskt uttryck. Ex nihilo. Ur intet. Som är väldigt viktigt. Det ser man i hebreiskan. Att när Gud skapar. Då används ett hebreiskt ord som är bara. Och det kanske tycker jag är ganska roligt då. För att det är, Gud, det är bara Gud som kan bara. Bara. Det är lite roligt. Och det betyder just att skapa ur intet. Det är bara Gud som kan göra det. Han kan tala om något som inte finns. Och sen plötsligt så finns det. Det kan inte du göra. Du och jag, vi kan omforma sånt som redan finns. Men vi kan inte få nya saker att springa fram som inte har funnits förut. Och Bibeln säger då att hans fingeravtryck finns över hela skapelsen. Ja, och det här upplevde jag för inte så länge sedan. Jag var ute och gick här och kom upp på berget och tittade ut över åkrarna. Det var någon vecka efter att jag flyttade hit. Solen är på väg ner. Och man tittar ut över naturen och man blir totalt gripen. Alltså. Vad vackert allting är. Det beror på Gud. Han håller allting samman. Säger Bibeln. Och hans fingeravtryck finns överallt. Över hela skapelsen. Höjdpunkten är när Gud skapar oss. Gud sa, låt oss. Intressant att han säger oss där. Han säger inte mig. Eller låt mig. Låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Så Gud har alltså skapat universum och vår planet. Man kan ha olika uppfattning om hur länge universum har funnits. Men många forskare och filosofer idag, de ser det att på grund av att universum har en ändlig ålder, det ser man. Om man räknar bakåt så ser man att det finns en tidpunkt när ingenting fanns. Stämmer precis med Bibeln. Gud har skapat allting. Och det ser ut som att det kom från ingenstans. Som i Big Bang faktiskt. Egentligen är, vi tror, vi kristna, att Big Bang är ett argument mot Gud. Det är precis tvärtom. Det därför blir många väldigt upprörda när man påstår att universum inte alltid har funnits. Men Gud har skapat allting, vår planet. Han har skapat alla växter och djur på vår planet. Han har skapat människan, placerat henne på jorden med ett uppdrag. Så vi är en produkt av vad Gud har tänkt ut, hans design. Och vi har ett tydligt syfte och det är det som är den egentliga meningen med livet. Då kommer jag tänka på en gammal sång. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Det handlar om att bli frälst. Lite längre fram står det så här. Så var det för mig när jag kom till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Alltså jag fick meningen med livet tillbaka. Jag hittade tillbaka till mitt ursprung. Vem jag var förstod jag först när jag fick möta Gud. Och det är viktigt för oss, ni vet det, människor som inte vet vilka de är och vem som är deras biologiska föräldrar, leta gärna efter det. Därför att människan är besatt av att ta reda på sitt ursprung. Och när man har hittat sitt ursprung, då känner man en väldig tillfredsställelse. Och det beror i grund och botten på det här. Alltså att vi är skapade med ett syfte. Varför letar vi efter mening?
Jo, därför att vi förstår någonstans att livet måste ha en mening. Det finns det de som påstår att allt är meningslöst. Men är man riktigt ärlig, då tror jag inte det finns någon människa som egentligen ställer upp på den tanken. Alla letar efter en meningsfull tillvaro. Varför? Jo, därför vi är skapade till ett speciellt syfte. Sen har vi kommit bort från det genom syndens makt. Men det finns något slags frö kvar här inne som gör att vi strävar tillbaka mot det där. Men det här är viktigt. Vi är inte så fria och oberoende som vi tror. Vi är skapade av Gud. Vi har ett speciellt syfte. Han har en speciell plan med oss. Så när Gud skapar oss, det är så att han äger oss. Faktiskt. Oavsett om vi tror på honom eller inte. Och det här är provocerande. Men jag vill fri. Jag gör väl som jag vill. Bibeln säger inte det. Den säger att Gud har skapat dig. Du tillhör honom oavsett om du tror på honom eller inte. Då är man väldigt tacksam att Gud är god. Att han inte är en ond allsmäktig varelse, utan en god allsmäktig varelse. Som vill väl, eller hur? Men nej, vi är inte oberoende. Då är det så här att Gud har skapat oss och därför har han rättighet att bestämma hur vi ska leva. Och det ser vi direkt i första Moseboken. Om vi slår upp den, kapitel 2. Då står det i vers 16-17 så här. Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Våra första föräldrar fick äta av alla träd utom ett. Men Gud satte upp lagar och regler och de är inte godtyckliga. Han bestämmer inte massa saker för att han är elak. Han vet vad som är bäst för oss. Och dessutom är det så att eftersom Gud är god så har han rätt att tala om vad som är rätt och fel. Och det är här vi börjar nosa på vad synd egentligen är. Därför att ursprungliga betydelsen, det är att missa målet. Ett medvetet uppror mot skaparens design, syfte och lagar. Låt mig ta ett exempel. Om jag tar våran bil här ute som någon ingenjör på Volvo har konstruerat. Och så åker jag ner till macken och tankar den med diesel. Då kommer den inte att fungera. Nej. Jag vet inte. Det kan hända till och med att motorn blir skadad av det. Om jag försöker köra på diesel. För det är en bensinbil. Det är en jättebra illustration på vad synd är. Jag missar designen. Alltså jag gör ett medvetet felsteg. Jag vänder mig mot vad konstruktören hade tänkt från början. Det är synd igen. Att vi börjar missbruka och använda sånt som Gud har gett oss på fel sätt. Det kan vara alkohol. Det kan vara mat. Det kan vara sexualitet. Det kan vara vad som helst. När vi börjar att använda det på fel sätt bara. Där man går emot det som var designen från början. Det är egentligen synd. Det är inte bara moraliska frågor. Det är liksom allting. Och när synden kom in. Då kommer evangeliet som ett svar på det. Så att synden är här problemet. Bibeln säger då att den har en beskrivning av Gud här. Mose fick se Gud på ryggen. Herren, Herren, en Gud, barmhärtig och nådig, sent till vrede, stod i nåd och sanning. Som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad. Bibeln har en beskrivning av Gud som innehåller barmhärtighet, nåd och förlåtelse. Gud är god. Men den talar också om straff.
Varför? Därför att godhet är inte att sopa under mattan. Om vi åker in till tingsrätten här och så säger vi att de för in en mördare som har lemlästat dina släktingar, dödat dina släktingar. Och det bevisar, mördaren har erkänt, alla vet att det är så. Och då säger domaren så här: eftersom jag är god så frikänner jag dig. Det är ett problem. Då skulle du och jag skriva insändare i Sörmlands Nyheter och mena att där inne på tingsrätten sitter en domare som är mycket ondare än den här mördaren som begick det här. Så vår tanke om godhet är ofta fel. Vi tänker att godhet är att glömma utan att ta itu med problemet. Och det är inte enligt bibelsk mening. Gud är barmhärtig nog i förlåtelse, men han är också hela världens domare. När Abraham står och pratar med Gud vid ett tillfälle så säger han: skulle inte hela världens domare göra det som är rätt? Okej. För att Gud är god, det betyder i första hand att han är ondskans motpol och straffar ondskan. Och det som ser ut som ett problem för oss, hur ska nåd och straff kunna samsas? Hur ska Gud kunna vara nådig och samtidigt straffa synden? Det är där Jesus kommer in. Alltså straffet som vi skulle ha för vad vi hade gjort drabbar inte oss. Det drabbar någon annan. Därför kan Gud förlåta. Vi kommer tillbaka till det. Allt det här är en konsekvens av att Gud är fullkomligt rättfärdig och rättvis. Ett par bibelcitat här. Herren är rättfärdig. Han älskar rättfärdighet. God is righteous. And he loves righteousness. Gud är rättfärdig. Det betyder att Gud är moraliskt oklanderlig. Han kan aldrig göra någonting som är fel. Och han älskar att se sånt i sin skapelse. Det står också så här i Psaltaren: rättfärdighet och rätt är din trons fäste. Guds rättfärdighet är själva grunden för hans kungamakt för världen. Hans styr över universum bygger på hans eviga rättfärdighet och rätt. Och Gud kan inte gömma syndens problem utan måste konfrontera den. I en bok i Gamla Testamentet står det i Habakkuk 1:13 om Gud: dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se på någon orätt. När någonting, jag ska ta ett exempel. Min son Elias som sitter där nere, när han var, nu ska vi se, Elias är född i april och det här var vid jul, okej? Han var 9 månader kanske. Vi var i Storuman, hemma hos några vänner. De hade en liten bebis också. Och de här bebisarna satt och lekte på golvet. Och Elias hade någonting i handen. Så kom den andra bebisen fram och tog den med. Och då lärde jag mig någonting om hur det var förälder. Jag var jättearg. Här kommer den där lilla spolingen och tar en leksak från mitt barn. Det liksom vällde upp vrede inom mig. Jag gjorde ingenting. Jag gjorde ingenting. Men jag lärde någonting om Gud också. Gud reagerar så mot synden. När någon gör något som är fel mot dig eller mot någon annan här, när någon begår ett övergrepp mot en annan människa, då blir Gud arg. Det blir han faktiskt. Precis som en förälder som blir arg när barnen råkar illa ut. Vi brukar säga att Gud är kärlek och därför kan han inte hata. Det är precis tvärtom. Gud hatar vissa saker därför att han är kärlek. Allt som sårar mina barn, det avskyr jag. Och Gud är likadan. Det är det som är grejen, men han står inte ut med att se på det som är orätt. Hans väsen är rättfärdighet. Han vänder sig mot det.
Men det ger också oss problem, va? Därför att vi vet att vi också har gjort fel. Och det är det som är evangeliet som vi kommer till sen. De flesta människor har inget emot att Gud är kärleksfull och barmhärtig. Problemet blir istället med Guds godhet och helighet i den bemärkelsen att Gud måste ta itu med det som är fel. Anledningen är att synd, ondska och orättfärdighet finns hos alla människor. Och ska Gud döma synden, för det får han gärna göra hos andra. Men då måste han ju ta itu med oss också. Många gånger säger människor så här, men varför gör Gud ingenting åt att det ser ut som det gör i världen? Gud, om han ska ta itu med allt som är ont, då måste han ta itu med dig också. Vi sitter liksom alla i samma båt på något sätt. Det är vårt bekymmer. Många människor som tycker att Gud ska ta itu med saker i världen, det är för att de vill kunna fortsätta leva utan honom sen. Fast med mindre problem. Det är sant. Det är så det är. Varför gör Gud ingenting? Men den frågan kommer inte från en vilja att lära känna honom. Det kommer från en vilja. Kan inte du ordna det här nu? Så att vi kan fortsätta på vår egen väg. Så får du hålla det där borta i fortsättning. Så fungerar inte kristendomen. Det här för oss till de dåliga nyheterna om oss själva. Vi är syndare. Vårt problem är det att vi inte kan göra det som är rätt i allt. Och att Gud på något sätt måste ta itu med det. Som en far måste ta itu med sin familj när det kommer in problem. Därför, nu ska vi strax äta lunch. Men det är det sista vi pekar på det här. Evangeliet börjar med vem Gud är. Guds egenskaper. Förstår vi vem Gud är och hur djupt vi människor har fallit, då kan vi förstå Bibelns evangelium. Förstår vi inte vem Gud är, om vi inte förstår vad som är problemet i våra egna liv, synden, då kan vi heller inte förstå vad Jesus gjorde. Därför ska vi gå vidare efter lunchen. Med det. Tack för uppmärksamheten. Vi tar frågor sen efteråt, för klockan är så pass mycket.